Välkommen till Det gränsar till galenskap.
Författarpoddarnas motsvarighet till livet.
Jag heter Martin Engberg.
Jag heter Jessica Schiefauer.
Jag heter Elin Bordy.
Och jag heter Mattias Hagberg. Den tyske filosofen Martin Heidegger var känd för en massa saker, bland annat för sina populära föreläsningar. Och en gång fick han frågan om varför han aldrig sa något om filosofernas liv under dessa föreläsningar. Och då lär han ha svarat, vad finns det att säga? De föddes, de skrev böcker och de dog. Ja, så enkelt kanske man kan sammanfatta förhållandet mellan den som skriver och det skrivna. För Heidegger var det orden, texten som räknades. Allt annat var bara fluff. Även om jag inte är säker på att Heidegger skulle ha använt just ordet fluff. Men så finns det såklart det andra sättet att se på det hela. Livet speglas i texten och tvärtom. Texten speglas i livet. Martin Heidegger själv är ju ett exempel på att text och liv oundvikligen verkar höra samman. I hans texter kan man läsa tidsandan och man kommer ju inte förbi det faktum att han faktiskt sålde ut sig till nazisterna. Själv kan jag inte låta bli att fascineras av författarnas liv. Eller kanske rättare sagt, livets förhållande till texten. Kan man läsa Stephen King eller Edgar Allan Poe utan vetskap om deras alkoholmissbruk? Kan man förstå Nelly Sachs utan kunskap om förintelsen? Eller Walter Benjamin utan kännedom om haschet? Jag verkar inte heller ensam om att ställa den här typen av frågor. Bokmarknaden är full av uppmärksammade författarbiografier. Bara för att ta tre aktuella exempel. Johan Svedjedal kom i våras med en enormt tjock bok om Harry Martinsson, Min elds kurir. Jesper Högström kom nyligen med en tjock biografi över Gunnar Ekelöf, Minnet och rädslan. Och Agneta Ratkanainen kom nyligen med en bok om Edith Södergran, Stjärnfångerskan. Ja, hur är det med er, galningar? Bryr ni er om författarbiografier eller läser ni författarbiografier överhuvudtaget? Elin?
Ja, jag läser gärna författarbiografier. Kanske då såklart mest om det kommer om någon som jag tycker om att läsa, men jag läste Anna-Karin Palms fantastiska biografi över Selma Lagerlöf utan att faktiskt ha läst, måste jag erkänna, så himla mycket Lagerlöf. Och den boken gjorde mig väldigt sugen på att läsa mer av henne. Alltså väldigt, väldigt sugen. Jag ägnade en sommar åt att läsa 4-5 olika böcker av Selma Lagerlöf efter att jag hade läst biografin, för att jag tyckte att den skildringen av skrivandet av dem och hur Anna-Karin Palm gestaltade Selma Lagerlöfs, vad ska man säga, brottningsmatch med de olika böckerna, hur de kom till och vad som var ingången och hur hon jobbade och vilka teman som fanns och hur de berikade varann, gjorde mig väldigt nyfiken och väldigt intresserad, och det gav ju mycket, även om jag inte sen då läste böckerna och tänkte, åh Selma, hur var det här i ditt liv, eller hur hade hon det när hon skrev det här, men det gav en väldigt skjuts in i hennes författarskap, tyckte jag. Som var roligt att få hjälp med, så att säga.
Mm, hur är det med Jessica?
Jag har ett jättekort svar på den frågan. Nej, jag läser i princip aldrig författarbiografier. Jag kan inte komma ihåg en enda som jag har läst, fastän jag har tänkt jättemycket och tittat i min bokhylla. Nej.
Varför inte?
Det är liksom inte ett aktivt val. Jag läser inte författarbiografier. Så har jag aldrig tänkt. Men tiden att läsa böckerna som är skrivna av författare, det hinner jag inte, och att sen dessutom hinna läsa om författarna som har skrivit böckerna som jag ännu inte hunnit läsa, i så fall så blir det i ordningen, först vill jag läsa böckerna. Jag tror inte, eller jag blir skrämd av tanken på att läsa en författarbiografi och inte ha läst så mycket av författaren. Det räknas inte, förstår jag, men det händer ju mycket mer ofta att jag läser en författare, hittar ett nytt författarskap eller något nytt av någon som jag tycker mycket om. och så här googlar lite, alltså söker upp lite biografisk information.
Men det är du ändå intresserad av, att sätta in författaren i sitt sammanhang?
Absolut, alltså det är inte, det handlar inte om ointresse, utan mer en så här prioritering, tror jag.
Får jag säga, för jag tror att det var ett undantagsfall för mig just att läsa, för jag skulle ju, jag gillar att läsa författarbiografier, men jag skulle ju välja författare som jag har en relation till. Men Selma Lagerlöf har jag ju så att säga en relation till i den bemärkelsen att nästan alla har det. Mm. För man har läst lite Gösta Berling i skolan och man vet och man har hört och man har sett. Och man har... Så att där var det ju som att jag hade en relation till henne, men kände lite så här, alltså jag borde ju ha läst mer av henne, undrar. Och så talades det ju så väldigt väl om själva biografin. Men annars skulle jag nog inte välja, som du säger Jessica, jag skulle inte välja en biografi om eller av någon som jag inte redan hade någon typ av relation till. Det tror jag inte.
Däremot inser jag, och det är ju inte en författarbiografi, men det är ju så här stort intresse för en skrivande människas liv. Jag läste först Drömfakulteten av Sara Stridsberg. Och kom därigenom in på Valerie Solanas och läste Skummanifestet. Och googlade och letade väldigt mycket. Alltså ville veta mer om Valerie Solanas som person och liv. Och hur Skummanifestet kom ur henne. Och då växte ju bilden av boken Drömfakulteten liksom. Men då är det, just, det är ju fiktion av fiktion så att säga, eller fiktion av ett liv.
Vi kommer tillbaka till det, tänker jag. Martin, hur är det med dig? Läser du några författarbiografier?
Väldigt sällan gör jag det. Men det är samma sak för mig, att det har inte att göra med ointresse, utan snarare med prioriteringar. Jag väljer oftast läsa annat. Det jag satt och funderar på är väl liksom vad gör det med det vi liksom, böckerna de här författarna har skrivit, förändrar det hur vi läser dem när man har läst biografin eller inte, den frågan du var inne på. Och du nämnde Stephen King där och alkoholismen, ja men det kanske ger en, liksom en pusselbit i det författarskapet. Men jag tänkte också på när vi pratade om Edgar Allan Poe på Göteborgs litteraturfestival, att det var ju också en person som kämpade väldigt mycket med alkoholism, och vet man om det så ser man det väldigt tydligt i hans berättelse. Dels att flera personer i hans berättelser är alkoholister, och det är skildringar av alkoholism på det sättet. Men det är också, när han skildrar vissa tillstånd så kan man se att det här handlar liksom om ett tillstånd av delirium som beskrivs nu. Och då får man ju liksom en pusselbit till att... hur berättelsen så att säga har kommit till, eller hur vad han har använt för material för att skapa den här stämningen, alltså en egen erfarenhet. Men den frågan som jag vill ställa till er, tänker jag så här, men kan man inte, ja då vet vi det, men samtidigt så kan man väl ändå tänka att ja, fast samtidigt så är ju berättelsen någonting för sig, och vi kanske vill läsa den bara liksom, jag menar, hur den här skildringen blir i den här berättelsen, och det får stå för sig, och då betyder det någonting annat. Så jag undrar om det också finns en risk att man förstör liksom böckerna genom att känna till för mycket av biografin.
Vad säger ni, Elin?
Ja, jag vill ju säga nej, men jag höll på att säga, jag vill ofta säga nej. Men jag menar, till frågan, förstör det inte, vill jag ofta säga nej. För jag vet ju också folk som tycker att det förstör läsning, att läsa litteraturvetenskap.
Mm. Ja, jag håller inte med mig själv.
Nej. Men för att det finns en känsla då av att om jag vet för mycket om analys eller om verket överhuvudtaget, eller jag ser uppbyggnaden, jag kan inte slappna av och läsa en bra roman för jag störs av att jag tänker. Och så är det inte för mig. Jag kan njuta av att samtidigt läsa en berättelse och tänka, så här är det gjort. Fasen var bra, eller oh my god, den som ändå kunde göra så här, eller oj, det här var inte så dåligt, eller bla bla bla. Och då kan ju eventuell biografisk information, ja, tillföra något, eller så glömmer man bort det. Alltså, det som jag tycker mest om med att läsa författarbiografier är inte att kunna göra en koppling så direkt mellan när skrevs verket och hur spelade författarens liv in, utan det är skildringarna av skrivandet.
Mm. Ja, just det.
Det tycker jag jättemycket om.
Att man suger i sig lite grann. Hur jobbar den här författaren? Och...
Hur jobbigt var det? Tänk att det ändå blev en bok av det där som tog 10 år. Tänk att den skrev 5 manusversioner innan någon. Tänk att den satt och slet med detta. Tänk att den åkte till den här platsen.
Ja, men så författare kan man ju söka lite tröst i det när man så här läser om någon författare som har skrivit betydande verk och som verkar vara lika liksom splittrad i sin vardag som man själv är ibland när man skriver, och så har det ändå blivit ett mästerverk. Alltså så kan det ju vara till exempel.
Men jag har också en känsla som är min spaning här, att de biografier som lägger sig nära verket på något sätt och lägger sig nära skrivprocessen, det är de som blir riktigt bra och intressanta också. Mm. Medan de som gottar ner sig i alla andra detaljer på något sätt sällan, i min känsla i alla fall, när jag läser dem riktigt lyfter på samma sätt. Ja, liksom. Utan de som har liksom, litteraturen som ingång och på något sätt är intresserade av den och så får livet på något sätt spegla och fördjupa det, då blir det spännande. Medan i andra fall inte. Men Jessica, du har viftat här nu.
Nej, jag tänkte på det här med att få ta del av skildringar av skrivandet. För jag älskar också det. Jag tycker jättemycket om, både som vi pratade om i ett tidigare avsnitt, när akten att skriva finns med i det litterära verket, och att läsa biografier om författare som skriver. Och jag har fått, tycker mig, har fått vissa tecken från förlagsbranschen att det anses vara väldigt tråkigt. När akten att skriva finns med i litteraturen, det känns som en ny grej. Det är min spaning. Akten att skriva i litteraturen är, ja, men det vill förläggarna gärna stryka, vad tillför det här? Och då undrar jag, då vill jag fråga, är det liksom för att vi själva skriver och är författare och känner att vi kan identifiera oss med text som berättar om att skriva? Eller är det någonting som förläggarna ska lägga av med? Det är visst intressant att läsa om akten att skriva.
Kommer ni ihåg att vi gjorde ett avsnitt som handlade lite grann om detta? Som författare som skriver om sitt författande och sådana saker. Och att det kan ju hända att det helt enkelt håller på att bli för mycket av det. Att det har blivit som en gest som återkommer gång på gång. Så att det känns mättat. Som någonting som man bara upprepar liksom, av slentrian eller någonting.
Ja, då ska det göras på något nytt sätt.
Men jag tänker också att det som vanligt har att göra med hur det görs. Och att det kanske är de tillfällen som Mattias pratar om som någon vill stryka. Liksom. För jag sitter och funderar på romanen Moral av Lyra
Ekström Lindberg.
Hon heter Coolit, ja. Som handlar om en ung doktorand som är på en fakultet någonstans i Tjeckien, tror jag det är. Men den handlar ju också om skrivandet, eller i alla fall forskningsskrivandet. Och det är ju inte tråkigt, fast jag är ju författare. Står det med.
Nej.
det var inget,
vi är inte helt objektiva när vi ska svara på den här frågan. Jag tycker sällan heller.
Det är ju inte meningen att vi ska vara det heller.
Nej, vi har frilejd. Nej, men det är ju, jag tycker sällan att det är tråkigt. Jag bara funderar på om det är så som Martin säger, att det är klart att det kan finnas tillfällen i böcker där det inte tillför något. Här sitter jag och skriver ner min historia. Alltså, men jag tycker ju oftast
det måste ju
Mattias sa, men just att det blir ett grepp som man försöker hålla ihop berättelsen på, och sen är det liksom inte, funkar inte det. Det tror jag kan vara ett problem. När det blir den här metanivån blir något sätt att försöka komma undan någonting. Det blir ett problem.
Men jag håller med dig, Mattias, om det här med att biografier som lägger sig nära skrivandet eller litteraturen blir som mest intressanta. Jag har inte hunnit läsa Johan Svedjedals, den här jättetjocka Harry Martinsson-biografin, men hans biografi om Karin Boye är ju fantastisk, och den är ju hela tiden, det är ju hennes böcker och hennes verk. Han är ju ganska tydlig med det, att det är olyckligt att man har läst Karin Boye baklänges från hennes självmord i så hög grad, och liksom hela tiden sett, det slutar här. Hur kan det ha varit innan det? Och han läser det ju så att säga så som det levdes. Och då är inte den olyckliga slutpunkten så bärande för de olika böckerna. Det blir ju väldigt, väldigt fint.
Men det där är en sak som jag skulle vilja fråga er om också. För det finns ju en massa tillfällen kanske när biografierna just förstör läsningen också. I det att det ingår ju alltid ett element av tolkning i den som skriver någons biografi, ett urval. Kanske det mest kända exemplet ur svensk litteraturhistoria är Edith Södergran då, som från början laddades med en idé om att hon var naturbarnet som satt ute i periferin på landet i Finland. och helt plötsligt skrev liksom modernistisk poesi och hon var bara en kraft, en naturkraft. Sådär. Och sen så har och så traderades den i massa biografier och litteraturvetenskap och sånt där. Och sen så har det ju visat sig när man tänkte efter lite mer att ja, men hon bodde ju i utkanten av Sankt Petersburg och var ju, och alla visste ju egentligen att hon hade gått i en elitskola i Sankt Petersburg och pratade, jag vet inte hur många olika språk liksom. Och sen så blev hon ju, fick hon TBC och då tillbringade hon en tid i Davos och träffade alla kulturpersonligheter eller fick i alla fall den typen av kontakter. Sådär. Så att hon var ju mitt i allting som hände egentligen i en stor metropol. Sådär. Och sett från det hållet så läser man hennes dikter på ett helt annat sätt, som någonting mycket, mycket mer medvetet. Sådär.
Så är ju Selma Lagerlöf-biografin också, tycker jag. Att hon kan peka på internationella kontakter och att hon hade läst engelska böcker. Hon var inte alls en sagotant. Alltså det har man kanske så att säga vetat såklart. Men jag tyckte ändå att det var fint hur hon kunde peka på, men här är hon påverkad av det här verket. Eller här är det liksom den här mytiska urkraften är kanske inte det man måste plocka fram när man ska skildra.
Det var liknande med Harry Martinsson som också var ett sånt naturbarn. Han umgicks väl också med väldigt mycket andra författare när han väl började bli publicerad.
Men Selma Lagerlöf var ju också typ en early adapter skulle man ju säga. Hon var ju först med allt. Hon var superintresserad av teknik och fotograferade och skulle ha alla de senaste prylarna och resa runt i världen och sådana saker. Det finns ju egentligen bara en nackdel med Anna-Karin Palms biografi och det är att hon inte riktigt creddar alla de som hon har tagit det här ifrån.
Finns ju den här biografin som kom strax innan.
Som heter Selma, världens modernaste kvinna eller Sveriges modernaste kvinna utav Anna Nordstrand eller
något sånt. Det här förut,
vad
det
och hon har ju gjort väldigt mycket av den, forskningen den, på något sätt. Men där får man just bilden utav så här, okej, det här är ju inte en sagotant, det här är ju liksom...
Men jag tänker på det med förstör. Alltså, jag tänker att, att vara biografen, alltså att vara den författare som väljer att skriva en biografi över ett litterärt liv, liksom. Vilket otroligt ansvar. Mm. För jag tänker att det här liksom naturbarnsskimret kring Edith Södergran, jag kan så att säga förstå att man som privatperson, som läsare av Edith Södergran, får ut någonting av det, att det tillför någonting. Som man liksom vill ha kvar. Det är okej att det inte så att säga var sant. Men ska man då skriva en biografi och får ett behov, jag säger inte att det var så, jag spekulerar bara, men om man inte liksom kan bortse från sitt eget behov av att gestalta författaren så som man själv önskar att det ska ha varit, då begår man väl ett tjänstefel, håller jag på att säga. Och jag tänker att det är väl krylla väl av den typen av biografier. Där man liksom så här, ja, men man,
att man stryker myten med hårs.
Ja, exakt, mycket bra formulerat. Att man själv som biografiförfattare gestaltar författaren på ett sätt som man vill se den liksom, och låta den framträda. Så alltid när det finns en biograf så kommer vi på något vis ett steg längre bort från en sanning, och som läsare av verket, alltså av den litteratur som Södergran har skrivit till exempel, så upplever jag på sätt och vis att jag kommer närmare.
Utan biograf,
utan en biograf. Men det jag kommer närmare, det är ju min tolkning. Min önskan om vad det här ska vara. Liksom. Och då insåg jag att någonting jag verkligen gillar, det är intervjuer med författare. Riktigt långa, uttömmande intervjuer där författaren får tala själv om sitt författarskap. Angela Carter, en BBC-intervju, gjord tror jag tidigt 90-tal. Jag har lyssnat på den så många gånger, den är helt fantastisk.
Kan man hitta den på nätet?
Den kan man hitta på nätet. Sök på BBC Angela Carter interview och så kommer du hitta den.
Men en sak med intervjuer, det är intressant. Men det bara slår mig att som intervjuobjekt så kan man ju så här, ja, men man säger massa saker. Jag säger massa saker. Det är inte så att jag tycker att jag säger de mest genomtänkta sakerna. Och jag vet inte heller alltid om jag säger, har rätt. Alltså, så att de är ju, på ett sätt är ju intervjuer lite bedrägliga också. Där kan ju biografin ha en styrka att man liksom, att kunna se lite bortom vad författaren själv säger om sin situation och sitt arbete. Så.
Men det jag vill ha då, tänker jag, det är ju jag vill ju inte ha en objektiv liksom, eller liksom så här analys från flera perspektiv av dig som författare eller av din litteratur. Jag vill ju ha det du säger.
Ja, just det.
Och det är ju också ett val. Ja. Då är det ju den persona som du skapar i intervjun, mer eller mindre omedvetet. Det är ju den jag får då. Och då känner jag att jag liksom får någon sorts kontakt. Sen vet jag att det är en... Det finns en falskhet där liksom.
Men det finns ju lite i närheten av det du pratar om med gestaltningen utav författaren mer än den liksom forskningsansatsen på något sätt, så finns det ju otroligt mycket fiktionaliseringar utav författare för tillfället. Elin Kullgrens roman om Sylvia Plath och
Kullhed
förlåt, och så vidare. Vad är det där som kittlar med att på något sätt få fantisera om författare?
Ja, men där tänker jag att jag är inte inne i Elin Kullheds huvud, men jag kan föreställa mig, alltså det finns ju en historia i författaren Sylvia Plaths liv. Det finns ju en berättelse att berätta. Och att det är det man går igång på, kanske? Mm.
Ja, som egentligen vilken annan historisk person som helst som man möjligen väljer att skriva om.
Men fördelen att det finns ganska mycket material då att använda. Ja, och det är ju alltid risk att det blir lite parasiterande också.
Mm.
Förstås. Det är ju svår balansgång där. Jag skulle tycka det var svårt att ge mig på ett sånt projekt.
Just med en författare?
Jag skulle nog välja väldigt noga. Mm. Liksom. Det är svårt, liksom, tycker jag. Skriva en biografi om Stephen King. En fiktion. Stephen King
som är huvudrollen.
Jag skulle snarare ge mig på att skriva en biografi över någon, tror jag, än att skriva en roman om en författare.
Ja,
av någon anledning.
Ja.
Vem skulle du vilja skriva om?
Det vet jag inte. Jag slängde ur mig det här nu bara. Nej, men jag tänker mer skillnaden också i att man kommer in med sitt eget språk. Nu har inte jag läst Kullhed och jag har inte läst Sylvia Plath heller. Men jag tänker mig att man måste förhålla sig på något sätt till författarens språk och sitt eget språk. Och hur ska man liksom lägga sina egna ord i munnen på den eller låta sitt eget språk gestalta den personens språk. Som biografiförfattare är man ju ett snäpp längre bort på något sätt.
Mm. Ja, det finns ju märkliga exempel på det där. Jag tänker också på Alexander Andoril som kom för länge sedan, om Ingmar Bergman som heter regissören. Den är väldigt närgången och den gavs ut medan Bergman fortfarande levde.
Är den en roman så att säga? Ja, den är inte en biografi?
Nej, jag skulle säga att det är en roman faktiskt. Den är ju... Det kan man ju undra. Liksom. När trampar man in liksom över från författaren till privatpersonen? Jag tänker, det är ju också den aspekten. Mm.
Men om du vill skriva fiktion om en författare, alltså med en författare som har levat eller som lever som huvudperson, då är det väl privatpersonen du vill åt?
Ja, alltså jag vet inte. Jag tänker med vad det är väl.
Men hörrni,
det finns någon sån här integritet, alltså en privat, alltså jag tänker, nej jag vet inte.
Alltså det är väl alltså de facto ett integritetsbrott om du tar en person som du kan läsa på om och sen försöker att väcka upp den och göra den till en karaktär. Alltså integritet, det tror jag man får liksom bara lägga
bort. När har man rätt att göra det och när har man inte rätt att göra det? Jag tror att det är det som blir liksom.
Det verkar som att det finns en inkubationstid.
Ja.
Ju längre tid sen den här personen har levt, desto mer okej är det att göra nästan vad som helst med den stackaren. Lever den fortfarande så verkar det som att det är liksom lite så här, ja men det här är ju en fiktion och eftersom den lever så kan den ju själv tala om vad som är sant eller inte, så det var väl inte så farligt. Däremot om någon nyss har dött, ajajaj, passa er.
Men ju kändare man är också, ju mer friheter kan man ju ta sig runt den personen.
Är det så?
Tänker det jag. Ja, men det finns att, vi kan rita upp en graf, tänker jag.
Ja.
Där det liksom är tiden, kändiskapet.
Ja, exakt.
Bergman är nog nästan rätt. Så känd så att man skulle kunna göra det. Men hade man gjort det om grannen och gett ut en roman, då blir det problematiskt. Medan grannen lever. Det blir problematiskt när grannen är död också.
Ja.
Särskilt om man själv har mördat grannen.
Då får man hoppas att grannen är Ingmar Bergman helt enkelt. Ja. Då, då är det lugnt.
Vad händer? Vad håller vi på med? Nu har vi gått vilse. Kan du säga något? Ta oss tillbaka, Martin. Jag tappar det här helt.
Min nästa roman kommer att ha Mattias Hagberg som huvudperson.
Det ser jag fram emot.
Ni inte vet är att jag är granne med Martin numera. Så kan ni dra kopplingarna här.
Själva.
Men hur känd är du?
Ja. Det är därför det blir problematiskt.
Jag tänkte på Ulrika Knutsons biografi över Elin Wägner.
Mm.
Som ju heter Den besvärliga Elin Wägner. Apropå det här att faktiskt vara tydlig med att man inte håller med om allt som den man skriver om har gjort eller sagt eller tänkt. Hon tycker ju att hon är besvärlig. Så, ja det här är bra och det här och böckerna och detta är intressant. Men liksom, hon kommer ju inte runt vissa uttalanden eller ställningstaganden. Eller det är väl mycket det biologistiska mödrafokuset som Elin Wägner höll på med som lite svårsmält.
Ja,
men vad tycker du om det, Elin?
Jag gillar det för att jag läser det som ett sätt att vara ärlig som biograf. Jag vill gärna skriva om den här personen. Jag är inte 100% överens om allt, men jag tänker inte låtsas att det inte fanns, utan jag tänker diskutera det. Så.
Jag tänker också att jag skulle säga att det är väldigt hedervärt.
Ja.
Och att då att man som biograf också kliver fram och visar sig som så att säga kanal eller som biograf helt enkelt. Mm. Då blir det ett samtal mellan den som skriver om och den som skriver liksom.
Jag tänkte bara hoppa tillbaka till det här spåret tillför eller förstör som och Solanas, för jag tänker att Solanas är ett ganska bra exempel på där det är ganska avgörande att få kontexten runt hennes text, hennes manifest. Alltså annars blir ju det lite, det går ju säkert att läsa det för vad det är liksom, och ändå läsa det som ett litterärt verk för det är ju på något sätt. Men jag tänker ändå att berättelsen om Solanas är ju ganska viktig och vad hon gjorde utöver skriva den hela jag sköt Andy Warhol-grejen och så här. För att det ska, hela det där paketet ska bli begripligt, tror jag. Så jag bara undrar, har ni fler exempel på liksom, där man behöver känna till någonting om biografin för att liksom, det litterära verket ska bli begripligt?
Jag vill inte säga emot dig. Jag vill bara fundera vidare, för jag tänker att...
Jag tycker det är det du gör idag. Säg det emot mig.
Okay. Jag säger emot dig nu, Martin. Nu kommer jag att säga emot dig.
Min nästa roman, jag har ändrat mig, kommer Jessica Schiefauer som huvudperson.
Ja, det ser jag också fram emot. Och nu har jag glömt vad jag skulle säga. Jo, just det. Jag tänker så här. Å ena sidan så är ju Solanas biografi, det gör ju någonting med verket, Skummanifestet. Men jag är inte säker på att Skummanifestet inte kan stå för sig själv för den sakens skull. Jag tror att berättelsen om Valerie Solanas liv har en sån stor attraktionskraft eftersom det är ett sånt udda och dramatiskt extremt liv. Att det är svårt att inte, om man får nys om det, vilja dit så att säga. Så att...
Men kan det vara tvärtom då? Att det snarare står i vägen då? Är det bättre att gå till manifestet?
Och nu, alltså här kan jag bara vara så himla subjektiv för att jag tyckte att det ökade på läsupplevelsen av Skummanifestet att läsa om Solanas liv. Men det är ju min personliga känsla. Det kanske också får
att vad säger ni? För i detta finns ju den större frågan som var med i inledningen här och som är en evig fråga i litteraturvetenskapen och litteraturhistorien. Ska texten stå för sig själv enbart eller behöver man kontexten för att texten ska...
Ja, men jag vet inte, jag tror egentligen bara så här, jag håller nog med Elin här att svaret är ja på båda frågorna. Alltså, texten ska ju självklart stå för sig själv, men att läsa biografin kan också bara tillföra ett lager till liksom, i läsningen, tror jag. Alltså.
Kan inte jag få tipsa om en helt oväntad självbiografi av en författare?
Jo.
Som jag nästan kan garantera...
En självbiografi nu alltså?
Ja, faktiskt en självbiografi. Som jag nästan kan garantera att ni inte har hört talas om. Det är Agatha Christie. Den är utgiven under namnet Agatha Christie Mallowan, som hon hette. För hon var gift med en 15 år yngre arkeolog som hette Max Mallowan. Och den heter Come Tell Me How You Live, An Archaeological Memoir. Och den handlar om hur hon följer med honom på resor i Mellanöstern. Han ska gräva upp olika gravhögar och leta efter olika gamla civilisationer. Och så är den väldigt, väldigt fin. Mycket om det arkeologiska arbetet, om deras relation, om de här olika människorna runt det och liksom ett gäng britter och andra på resa i en helt annorlunda värld. Den är jättefin.
Är den skriven i slutet av hennes liv eller i mitten eller början? Ja, när kommer den?
Liksom? Ja, inte i början. Alltså, för hon var väl först, det här är väl inte mannen som hon hade barn med.
Nej, hon utan gifte det här sig är med en Max annan, ja, precis. Senare i livet.
Hon var ju typ 40 när de träffades.
Okej. Okay.
Och han var 15 år yngre. 46 kom den. Jag har inte hennes livs...
Men handlar det om henne... Vad handlar det om? Handlar det om deras liv tillsammans?
Ja, den handlar då, ju... Det är en archaeological memoir. Så först och främst handlar den ju om att de är i Mellanöstern och reser omkring och hur de lever där. Så att det är ju inte så, det är inte så mycket så här... Åh, jag ska berätta om vår relation. Han har egentligen en ganska liten roll. Han är liksom chefsarkeologen och hon tillhör det här stora följet. Hon är ju jätteintresserad själv av det de gräver upp. Men hon skriver med den här otroligt typiska Agatha Christie underskruvade lågmälda humorn hela tiden. Mm. Och sådana klockrena porträtt av de här människorna runt omkring dem. Och är jättefin.
Men följdfråga.
Ja.
Det känns uppfriskande om det är så som jag uppfattar det som, att det här är en självbiografi av en författare som handlar väldigt lite om hennes eget författarskap.
Ja, väl, det är typ nästan inget.
Så det är liksom en självbiografi över Agatha Christie människan.
Ja, om något annat liksom än hur hon... Och sen finns det ju med att hon pratar om sitt skrivande, hon har olika idéer, hon liksom... Är det så att folk vet vem hon är eller inte vet vem hon är? Hon är ju lite grann arkeologens fru i det här sammanhanget och inte den här dökända författaren, vilket kanske kan vara skönt. Men den är lite udda och rolig.
Mm. Men jag kom på ett exempel på det vi har pratat om tidigare som ju är gjort så medvetet, och det är ju Gertrude Steins Alice B. Toklas självbiografi.
Ja.
Bara man säger det börjar man nästan skratta. Ja. Alltså hon levde ihop med Alice B. Toklas och har då skrivit en bok som heter Alice B. Toklas självbiografi. Det är ju väldigt roligt. Och där hon berättar i jag, eller Alice berättar i jag-form om sitt liv. Fast det är ju Gertrude Stein som gör det. Ja, jag vet
på
inte.
Tal om
det är
integritet.
På tal om integritet. Och liksom, ja.
Tänk om någon skulle göra så med en själv. Nu ska man ställa sig till
Martin er. Är ju på gång.
Jag har ju på med båda er.
Ja, jag kommer då ställa
har
mig
ni några
till
andra
er
tips då?
Nej.
Nej?
På vad?
På biografi.
Jaha.
Nej, men jag får väl komma tillbaka till... jag verkar ha hakat upp mig på det här. Men att höra författaren själv tala om sitt eget författarskap, det gillar jag tydligen. Och så är jag lite misstänksam om det finns en biograf emellan. Liksom. Men brevväxlingar. Tycker jag är väldigt trevligt. Jag har en som jag ärvde av min kära salig morfar som heter Kära Jalle, kära Bo,
ja,
som är en brevväxling mellan Hjalmar Söderberg och Bo Bergman. Det var väldigt viktigt, förstod jag, när han gav mig den, att den här ska du läsa, det här är viktigt för din bildning. Och jag läste den en gång ganska tidigt och tyckte att det var två trökiga gubbar som snackade, och sen har jag läst om den och nu liksom egen livserfarenhet och erfarenhet av ett författarliv, så tycker jag att den är helt fantastisk. Men sen så berättar ju du, Elin, som är den som ofta tar min världsbild och bara huff, vrider den ett halvt varv, så berättade du att det är tydligen vanligt att människor som har en plattform, liksom är kända liksom, på ett eller annat sätt, att när de skriver sina brev så gör de det, även om det är så kallade privata brev, så gör de det med att de i bakhuvudet har att det här kanske någon gång kommer att publiceras. Att det kanske är mer persona än vad jag har fattat. Men både Jalle och Bo, kan jag ju säga, lurade mig fullständigt.
Ja, min ingång var väl att jag har förstått att det var så. Alltså, ju längre bakåt i tiden man kommer, desto mer är det så. Men det, jag tänker att risken finns att man, även dagboksskrivande kan man nog i vissa fall vara lite småskeptisk mot, om den är skriven helt bara för sig själv eller lite för eftervärlden.
Det här har vi också pratat om i ett avsnitt som heter Det autofiktiva fikonlövet, som vi kan ju passa på att rekommendera.
Jag vill också säga att Jamaica Kincaid, du har skrivit en bok som heter Min mors självbiografi.
Ja, som är, det är ett intressant tema.
Ja, som är hennes mors liv, fast fiktionaliserat, fast ja. Den är väldigt fin.
Jag kom på ett annan, en annan sorts författarbiografi som jag gillade, och en bok av Oliva Lang, på tal om tips faktiskt, som heter The Trip to Echo Spring, som handlar om just författare och alkoholism. Det är ett antal essäer om flera amerikanska författare som bland annat John Cheever, Tennessee Williams och Raymond Carver, som alla hade problem med alkoholen helt enkelt. Jag gillade det upplägget att skriva biografi utifrån liksom ett tema.
Jag har inte läst
det, är väl en
henne,
bild av hur liksom också den här sjukdomen helt enkelt formar deras författarskap på olika sätt. Till exempel att man jobbar ett år på en författarskola utan att ens liksom öppna skrivmaskinhuven, eller hur man nu gjorde med skrivmaskinerna. Utan man bara dricker tillsammans och så. Ja.
Ja, konst kan skapas på många olika sätt.
Ja, just nu sitter alla och googlar. Vad gör ni?
Nej, jag googlar
inte. Jag letar
inte.
Men jag kan tipsa om den här hur som helst. Ja. På tal om, som är lite grann på samma sätt som Elin Wägner-biografin som du pratade om. The World According to Joan Didion utav Evelyn MacDonald. En alldeles, eller hyfsat ny biografi. Men den är inte heller skriven som en regelrätt biografi från baggan till graven och som ska ta alla detaljer och sånt där. Utan den har en massa olika ingångar som bitvis är lite personliga för hon som har skrivit boken, men som också är väldigt konkreta. Så här, det kan vara skrivmaskin, det kan vara notebook, det kan vara hus, det kan vara John Didions sportbil och så vidare. Och så blir det ingångar till väldigt biografiska berättelser om Joe Didion och hennes skrivande med några olika vinklar liksom, där man får, men det är också ett väldigt fokus på just själva skrivandet, men också på att det, hon som har skrivit boken, så det är det här jag har valt, och jag har valt det av de här anledningarna för att det här är jag intresserad av och sånt där. Vilket gör, precis som ni sa, det blir en väldigt liksom, transparent och ärlig bok på något sätt.
Ja, då blir ju också liksom biografiförfattaren synlig och så att säga medskapande. Jag tänker att jag har inga tips, jag läser inte sånt där. Sen kommer jag på att jag har ett tips som anknyter till där du började, Mattias, med Heidegger. För någonting som jag tydligen gillar bättre, det är biografier över tänkande, skrivande människor som inte är skönlitterära författare. Vad kan det bero på? Kanske är det lite känsligt att folk skriver om författare. För mig då, som också är det. Men det finns en bokserie som också går att lyssna på som ljudböcker på engelska, som heter Philosophy in an Hour. Så på en timme så går den här författaren igenom ett antal filosofer hela vägen från Sokrates och fram till modern tid. Och gör på en timme en ganska humoristisk, rätt så svepande biografi över både privatliv och filosofi. De har jag haft mycket roligt med. Skrattat. Och det är ju privatpersonen som jag vill åt. Jag är väl lite äcklig på det viset kanske. Det är ju den private kant som jag tycker är mycket intressantare. Jaha, han lever inte alls som han lär. Nej, min son. Och de problemen han hade med sin farsa. Ja, kan man ju förstå varför han skriver så. Freud är ju jätterolig att lyssna på i det. Det var mitt tips.
Ja, nu kom jag på en jättejobbig fråga.
Härligt.
Om ni fick välja någon som skrev er självbiografi, vem skulle ni välja då? Ni får välja någon, det behöver inte vara någon som lever fortfarande.
Men vänta. Alltså, om jag skriver en självbiografi,
om du fick välja vem som skulle skriva din självbiografi.
Nej, din biografi, inte din självbiografi.
Ja, just det.
Ja.
Tänkte väl det.
Hennes biografi.
Okej. Då förstår jag frågan.
Ja. Är det någon som har något så här?
Men vi får även välja döda författare.
Ja, jag tänker att det är fine.
Liksom. Det är lika bra. Det kommer ändå inte hända, så att säga.
Men risken är ju att det är någon som inte är född än i så fall. Då.
Ja, precis. Biografi. Oj, vad svårt.
Marcel Proust. Bara 10 volymer.
Mattias har gjort sitt val. Elin, vad säger du? Homeros?
Ja, eller hur? Nej, inte examen. Inte examen.
Det skulle en dikt i eposen då, hade inte det varit någonting?
Ja. Jo. Det, men det hade blivit ett futtigt epos.
Sjung om Elin,
bibliotekarien.
Vad säger du, Martin?
Virginia Woolf, kanske?
Tror nej, du? Nu lägger du ord i munnen på mig. Ja, jag är stensäker, jag har mitt svar. Men jag vill höra ditt svar.
Nej, jag tänker fortfarande. Jag,
okay. Du är stensäker, säg.
Ja, det finns bara en enda författare i hela världen som jag skulle lita på skulle kunna skriva min biografi, och det är ju hon som sitter bredvid mig, det är Elin Bårdi.
Älskling.
Vem kan mitt liv? Vem kan min
liv? Nej, det var gulligt. Nej, jag ser på din blick att du inte skojar.
Alltså jag skulle inte skulle vara trygg. Jag skulle vara trygg i dina. Jag ser helst att du låter bli.
Men vi ser det här som ett godkännande då i.
Ja, då, vi har pratat om såna här frågor innan jag och Jessica faktiskt.
Det har vi faktiskt.
Ni kanske ska till göra och med har en liten brevväxling som ni...
som vi tänker ska bli. Mm. Nej då, vi har planer. Nej. Nej, men
vi har ju faktiskt pratat om, vi vet inte om det är juridiskt möjligt, men vi har pratat om att vi vill testamentera vårt liksom...
Vad gör man med sin litterära kvarlåtenskap så att man inte sitter där som Kafka sen och någon ger ut allt som man inte ville skulle bli utgivet?
Det skulle vi vilja testamentera till varandra. Ja. Så att trillar Elin av pinn så är det jag som så att säga bestämmer vad som görs med din kvarlåtenskap.
Det kanske sitter någon familjejurist där ute och lyssnar på oss som kan komma med ett tips.
Mm.
Är det verkligen en familjejurist vi behöver?
Vad är det ni behöver? Nej. Skulle någon likvidera din man? Eller
nej,
tänker du det?
Alltså, är det verkligen familjen som är problemet här? Eller på
nej, jag tänkte att det är de som skriver testamenten och sådana saker.
Ja, jo, det är det ju.
Ja, men tips mottages tacksamt från lyssnarskaran.
Ett problem man inte har när man skriver biografier, det är ju att liksom veta hur de ska sluta.
Ja, det är sant. De slutar alltid med döden.